Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdingby. Där vi har kört en liten sommarspecial om partiernas historia. Men tänkte återgå nu för att föra den här serien om afroamerikaners medborgarrättskamp och medborgarrättsrörelsen i mål. Man kan ju säga att vi är på mitt typ i den mest intensiva medborgarrättskampen här på 60-talet och vi har ju pratat i de senaste avsnitten i den här serien om Martin Luther King och SCLCs lite grann nederlag i Albany, men hur man sen då nådde en framgång i Birmingham och hur uppmärksammat de här bilderna blev när man attackerade demonstranter, många av dem väldigt unga med brandslangar och attackhundar och så vidare. Och det här får ju följder kan man säga, och kommer ju att leda till att man kan gå ytterligare framåt i medborgarrättsrörelsen och helt enkelt vinna lite politiska framgångar också. Så vi tar helt enkelt vid där vi avslutade senast och har några avsnitt kvar här nu i medborgarrättsrörelsen och tar det här framåt. Det blir lite som en parallell historiebeskrivning av från inbördeskriget till idag då. Och sen tänkte jag att vi återgår till den ursprungliga översiktsserien. Vi såg ju här i sviterna av det här Birmingham-initiativet och händelserna i Birmingham hur JFK och Kennedy höll ett tal till nationen och tog ett initiativ till medborgarrättslagstiftning. Och det här var ju liksom någonting som medborgarrättsrörelsen ville liksom förstärka och man ville ju såklart verkligen visa sitt stöd för det här initiativet från presidenten. Och det man till slut väljer att göra är då den berömda så kallade marschen mot Washington då. Och det här var ju inte egentligen någon ny grej. Om ni kommer ihåg så pratade vi redan under liksom andra världskriget hur den här vänsteraktivisten bland i medborgarrättskampen A. Philip Randolph hade ju kommit med den här tanken om en planerad marsch, men efter att han hade fått lite eftergifter från president Roosevelt i det här tillfället och FDR så hade man ju då inte genomfört marschen utan det hade liksom stannat vid någon slags hot men aldrig genomförts då. 1962, det vi är framme vid nu då, så då hade ju den här veteranen i det här läget då, Philip Randolph, tagit initiativet till en till marsch tillsammans med sin vän Bayard Rustin då, och föreslagit att man skulle protestera för afroamerikaners arbetslöshet. Randolph är ju mycket av en vänsterperson, så att han ville sätta fokus på den biten då. Men då hade deras förslag till en början fått lite sådär halvljummet stöd från olika organisationer. Men efter den här framgången vid Birmingham så tog man ju upp den här idén igen då 1963. Om en marsch mot Washington. Och den här gången så blir det en väldigt bred koalition av organisationer som ska genomföra marschen. Både NAACP då, den gamla klassiska rörelsen, SCLC, the Southern Christian Leadership Conference som King och de är med i, men också den här CORE och SNCC då, den här studentrörelsen som uppstod efter de här sit-ins, och även National Urban League då, som jobbar för att förbättra städer och så vidare, för kämpa mot fattigdom. Alla fem viktiga organisationer inom medborgarrättsrörelsen går ju då samman då. Temat för marschen blev då istället helt enkelt rasharmoni och enighet, där man då marscherade för rasintegrering och liksom som stöd då för det initiativ till medborgarrättslagstiftning som Kennedy hade lagt fram i sitt tal. Och A. Philip Randolph bildade då tillsammans med de fem ledarna för de här organisationerna en slags officiell grupp som ska ansvara för marschen. Och då tillsammans med Randolph kallas de då för The Big Six. Och de här är ju då förutom Randolph själv då Martin Luther King från SCLC, det är Roy Wilkins från NAACP, James Farmer från CORE, John Lewis från SNCC och Whitney Young från Urban League då. Och det finns ju en liten bitter eftersmak i det här då, eftersom Dorothy Height från National Council of Negro Women fick inte vara med då, trots att hennes organisation egentligen bidrog med extremt mycket frivilliga kvinnor till marschen då. Så väljer man ändå inte att inkludera kvinnliga ledare. Det är ganska machosistiskt liksom i medborgarrättsrörelsen då. Och man inkluderar heller då inte Bayard Rustin i ledarskapet, trots hans väldigt långa erfarenhet och trots att det var han som stod för en väldigt stor del av den praktiska planeringen av marschen. Men eftersom han är öppet homosexuell så tycker man att detta är känsligt då. Så att den här konservativa, lite sexistiska sidan är alltid lite grann en slags baksida av medborgarrättsrörelsen. I efterdyningarna av de här händelserna i Alabama tidigare så försökte ju då presidenten Kennedy, han var ju liksom lite oroad över det här. Han försökte ju övertala initiativtagarna till att inte genomföra marschen, för han är oroad att det kommer uppstå våldsamheter i Washington DC och att det därmed kommer snarare att försvåra än att hjälpa politikerna och driva igenom medborgarrättslagstiftning i kongressen. Men till slut så inser båda bröderna Kennedy att man kommer inte kunna stoppa den marschen, och då väljer man istället att stödja den aktivt då, fast i utbyte mot vissa krav. Då. Dels ville man att marschen skulle genomföras fredligt och patriotiskt utan våldsamheter, och dels ville man att både vita och svarta aktivister skulle få delta. Och slutligen ville man att demonstrationerna skulle stödja administrationen och den planerade medborgarrättslagstiftningen öppet då, så att säga. Och de här ledarna då, det så kallade Big Six, går ju med på Kennedys krav och lovar att arbeta hårt för att demonstrationen ska bli fredlig och pro-Kennedy, så att säga då. Bayard Rustin gick ut med väldigt tydliga instruktioner till demonstranterna med vad som var till exempel lämpliga budskap, skyltar och banderoller och så vidare då. Dessutom så gick man med på att inkludera vita, och då utökar man också den här ledarskapsgruppen med fyra företrädare för fack och kyrkor och så vidare, som inkluderar både en rabbin och en katolik och en protestant, och tillsammans så bildar man då ett ledarskap som då får namnet Big Ten, och därmed har ju då marschen förvandlas till att bli lite grann, ja, ska man säga, som en bred koalition av liberaler istället för bara afroamerikanska medborgarrättsorganisationer då. Och den här planeringen av marschen sker inte utan interna stridigheter. Inom SNCC till exempel och studentrörelsen så var man ju väldigt missnöjda med hur den här marschen har blivit mindre radikal och planerades av de här mer moderata konservativa organisationerna i samverkan med Kennedy. Och många inom SNCC ville ju uttrycka sitt missnöje med Kennedy och de vita liberalerna som fram tills dess hade gett ett väldigt ljummet stöd för afroamerikaner då. Och det här är ju på den tiden när man liksom inom studentrörelsen SNCC, men även CORE börjar bli mer och mer radikala, och det finns fler och fler röster i de organisationerna som tycker att man kanske ska överge det här icke-våld och så vidare då. Och när ledaren för SNCC, John Lewis, då planerade sitt tal så ville ju han inkludera ett stycke där man kritiserade Kennedy-administrationen och ifrågasatte den här planerade lagstiftningen som en åtgärd som kom lite för sent och gjorde lite för lite. Istället ville man då hävda att USA var ett land där politiker var utan moral och där minoriteter utnyttjades både politiskt och socialt och ekonomiskt. Och istället hotade man att de personer som George Wallace och Strom Thurmond fortsatte att motsätta sig friheten så skulle man behöva marschera genom södern istället för Washington, precis som general Sherman hade gjort under inbördeskriget. Och i den planeringen så hade ju samtliga deltagande organisationer beslutat att man skulle få läsa igenom varandras tal innan de skulle hållas i Washington under marschen. Och när den katolska prästen får läsa John Lewis tal så hotar ju han att dra sig ur då. Och Roy Wilkins från NAACP menar att SNCC agerar liksom kontraproduktivt och lite förrädiskt. Då skulle man fördöma den här föreslagna lagen som hela marschen var manifestation för att uppmuntra, det blir lite kontraproduktivt tycker man då. Så till slut, efter att A. Philip Randolph vädjat att man inte ska förstöra hans livsverk med att få till en sån här mark till slut, och så gick SNCC och John Lewis med på att mildra tonen i sitt tal så att säga. Men det här är ju en tid när medborgarrättsrörelsen börjar splittras så sakta så att säga. Vi kommer komma tillbaka till det. I augusti 1963 så äger själva marschen rum då det över 30 tåg och 2000 bussar och så kallade Freedom Trains och Freedoms Buses hyrdes för att liksom frakta demonstranter till Washington från landets alla hörn då. Och till slut så överträffade man nästan alla förväntningar och Rustin hade förväntat sig kanske runt 100 000 personer, men istället dök det upp 250 000 av vilka runt kanske 50 000 var vita och resten afroamerikaner. Och även om det gick fredligt till så tappade ledarna kontrollen av det här. Tanken var ju att ledarna i det här Big Ten skulle marschera från Washington-monumentet då till Lincoln Memorial klockan 11.30, ja, i det här området som kallas för The Mall i Washington. Men 11.30 då satt de fortfarande i möte och planerade, och då till Bayard Rustins stora chock så började folk helt enkelt marschera utan dem. Så de här 10 männen lyckas liksom hasta ner och i alla fall åtminstone in i folkmassan så de hinner fotograferas då tillsammans med demonstranterna. Då. Och till de här runt 100 kongressledamöterna som deltog skanderade folkmassan och pass the bill. Och när man marscherade igenom The Mall och fram till Lincoln Memorial sjöng man då massa sådana här freedom songs. Så stannas ändå för att lyssna på tal från olika kändisar och rörelsens ledare då. Och planen var ju att öppna det hela med sångaren Marian Anderson som sjöng nationalsången, alltså samma sångerska som Eleanor Roosevelt hade ordnat en konsert åt 1939 på just den här platsen då vid Lincoln Memorial, som då hade varit en väldigt stor händelse och lite som en föregångare till hela den här marschen som sker nu då här på 60-talet. Men hon hann liksom inte fram genom folkmassan, så en annan sångerska fick liksom hoppa in då och sjunga nationalsången då. Bland kändisarna som fanns på plats så fanns ju bland annat Harry Belafonte. Han kanske är självskriven då. Det är liksom, han har ju stött medborgarrättsrörelsen väldigt mycket då. Utgår ifrån att många av er lyssnar på Belafontes låt Banana Boat dagligen i alla fall. Men också andra kända svarta skådespelare som Sidney Poitier, även en del vita Hollywoodstjärnor som Paul Newman och Charlton Heston faktiskt och Marlon Brando. Heston som man sen kanske mer förknippar med NRA och vapenlobbyn snarare. Medborgarrättsrörelsen läste ett tal som var skrivet av den kända afroamerikanska författaren James Baldwin, så att här var han lite på rätt kurs kan man säga. Även Josephine Baker, den amerikanska afroamerikanska sångerskan som kabaréartisten som hade spenderat väldigt stor del av sitt liv i Frankrike och ju faktiskt jobbat till och med som spion, och ja, det är ju en fascinerande historia över hela hennes liv egentligen. Och hon hade ju då blivit hedrad för sitt stöd av den franska motståndarrörelsen och i sin fina franska uniform med dekorerat från andra världskriget så höll hon också ett kort tal då. Och det är ett antal musiker som framförde en massa sådana här freedom songs då, som Bob Dylan, Joan Baez, och den här gruppen Peter, Paul och Mary. Och även här blir ju då John Baez framförande av We Shall Overcome. Blir ju liksom lite grann någonting som befäster den sångens ställning som hela rörelsens
ledmotiv då. Och avslutningen var ju då sen varsitt tal från medborgarrörelsens viktigaste ledare som hölls då vid trapporna på Lincoln Memorial. Och första talaren var ju veteranen Philip Randolph, som han säger bland annat: "Fellow Americans, we are gathered here in the largest demonstration in the history of this nation. We are the advance guard of a massive moral revolution for jobs and freedom." Flera av lyssnarna försöker sen då engagerat lyssna till och öka engagemanget ytterligare när man hör Roy Wilkins från NAACP säga till exempel: "You've got religion here today, don't backslide tomorrow." Och James Farmer från CORE kunde inte delta eftersom han satt i fängelse i Louisiana efter en protest, så han fick ersättas av Floyd McKissick. Och trots att talet hade tonats ner så kom ju de hårdaste orden från John Lewis och Snick då, som säger bland annat: "By the force of our demands, our determination and our numbers, we shall splinter the segregated South with a thousand pieces and put them together in the image of God and democracy," säger han bland annat då. Och de flesta tal var ju korta eftersom man hade satt en 7-minuters gräns då. Och sist ut kom ju då Martin Luther King. Och hans ställning som den mest kända ledaren befästes ju genom att få då leverera finalen, det sista talet. Och flera tv-kanaler direkt sände ju då hans tal. Och när han kommer fram till mikrofonen så levererar han ju sitt berömda I Have a Dream-tal då, som ju på många sätt att visa ett av de mest kända talen i USAs historia, eller kanske snarare i världens historia då. Och det här talet, det var ju en tydlig vision om hur King såg på framtiden då. En framtid där svarta och vita kunde leva sida vid sida i harmoni. Och budskapet handlar ju väldigt mycket om både harmoni, kärlek och integrering. Och den starkaste meningen i talet som jag gillar bäst och därför har med också intron till podden är ju: "I have a dream that my four children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of the skin but by the content of their character." Svåra ord. Jag får väl klippa in delar av talet i det här avsnittet, för det är ju väl värt att lyssna på ordagrant faktiskt på många sätt och vis då.
"I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself in exile in his own land. And so we've come here today to dramatize a shameful condition. In a sense, we've come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked insufficient funds. But we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. And so we've come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time make justice a reality for all of God's children. It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment. This sweltering summit of the Negroes' legitimate discontent will not pass until that is an invigorating autumn of freedom and equality. 1963 is not an end, but a beginning. Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. No, we are not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Some of you have come fresh from narrow jail cells. Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution. Yes. And staggered by the winds of police brutality. You have been the veterans of creative suffering. Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive. Go back to Mississippi. Go back to Alabama. Go back to South Carolina. Go back to Georgia. Go back to Louisiana. Go back to the slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day, down in Alabama with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. And so let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, "Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last."
Marschen mot Washington blev ju en stor succé, och det är ju ett av de mest avgörande och mest minnesvärda ögonblicket i blicken i landets historia då. Och trots väldigt stora farhågor så hade det ju gått väldigt fredligt till då, och de 2000 samlade nationalgardetrupperna stod sysslolösa då. Och den här händelsen fick ju också väldigt stort mediautrymme över hela världen i allmänhet och i USA i synnerhet. Och svarta och vita ledare hade stått sida vid sida och åberopat frihet och medborgerliga rättigheter oavsett hudfärg då. Många mindes ju det här med stolthet, och Kings närmaste medarbetare Ralph Abernathy, han mindes ju den här händelsen som den bästa dagen i hela sitt liv då, så att säga. En tidning i San Francisco menar att the Freedom March on Washington yesterday turned out to be a profoundly moving demonstration. So big, so orderly, so sweet, singing and good-natured, so boldly confident and at the same time relaxed. So completely right from the start to finish that America was done proud beyond measure, säger man. Så det är ju fina, fina ord får man ju säga. Och den här fredliga och icke-våldsamma marschen gav ju på något sätt också liksom hela medborgarrörelsen respekt och dignitet. Liksom. Över hela landet då, förutom ja, möjligtvis i södern då, så att säga, så ökar ju stödet för en starkare medborgarrättslagstiftning som skulle då diskuteras i kongressen helt enkelt. Kings tal vid Lincoln Memorial var ju inte en vision som delades då av, med vita rasister i södern. Och bara ett par veckor efter marschen mot Washington så inträffar ju något fruktansvärt som gjorde det pinsamt tydligt kanske. Den 15 september 1963 så sker ju det här relativt kända bombattentatet av vita extremister då mot The 16th Baptist Church i Birmingham. Och bomben dödade ju då fyra små afroamerikanska flickor som deltog i söndagsskola där. Och den här, och de är ju dessutom inte speciellt gamla överhuvudtaget. Och den här tragiska händelsen skakar ju nationen då. Och i november samma år så kommer ju sen också då en ännu större chock när presidenten själv då, Kennedy, skjuts i Dallas då. Många frågar ju sig vad det här skulle innebära för medborgarrättsrörelsen då. Från framgången med marschen mot Washington till mord på småflickor och självaste presidenten då. Och ett faktum som oroar många afroamerikaner var ju att Kennedy efterträddes ju av sin vicepresident Lyndon B. Johnson från Texas. Och här fanns ju då en tydlig rädsla för att Johnson skulle vara lojal mot södern som sin region då, och ställa sig på segregeringsförespråkarnas sida då. För även om Kennedy på många sätt hade varit en besvikelse inledningsvis när det gäller för medborgarrättsrörelsen så hade han ju ändå på slutet liksom svängt och börja förespråka då medborgarrättslagstiftning då. Johnson var ju till exempel en senator som lite hade blandat det. Han är som en av få från södern som inte hade skrivit under den här Southern Manifesto när han satt i senaten då, tidigare som majoritetsledare. Men å andra sidan hade han varit med och urvattnat de Civil Rights Act som hade röstats igenom 1957 och 1960 då, som inte hade lett till några större förändringar. Han var ju dessutom god vän med väldigt många mäktiga senatorer i södern då. Men den här oron är ju obefogad då. Johnson han överraskade alla med att vara en betydligt större och skickligare förespråkare för medborgerliga rättigheter än vad föregångaren Kennedy hade varit. Och bara fyra dagar efter att han tillträtt som president gjorde Johnson klart att han skulle stödja förslaget till ny medborgarrättslagstiftning som ett sätt att också hylla sin föregångare eller företrädare Kennedy då. Och Johnson jobbade hårt på att säkra att kongressen faktiskt röstade igenom The Civil Rights Act 1964. Och Johnson hade ju väldigt lång erfarenhet av kongressen då, där han hade suttit i båda kamrarna, och han har ju varit en väldigt välslipad politiker då, och hade ju erfarenhet från att vara då majoritetsledare. Så han är ju kanske en av de bästa presidenterna genom tiderna för att kunna liksom då få igenom sin vilja i kongressen. Långt mycket bättre än vad Kennedy var. Så. Han bjuder i alla fall in Roy Wilkins från NAACP och uppmanar honom att de skulle lägga allt sitt stöd bakom lagstiftningen. Och trots att Söderns ledamöter genomförde då en maratonlång så kallad filibuster så drev Johnson och hans allierade igenom lagen. Och på många sätt så är ju den här lagen då, kallade Civil Rights Act från 1964 då, när den kom så är ju den största framgången dittills för medborgarrättsrörelsen. De här tidigare lagarna hade ju varit lite urvattnade historier, men den här gick ju mycket längre och var mycket tydligare då. Den här lagen förbjöd ju all diskriminering på allmänna platser och faciliteter, och inklusive skolor, restauranger, hotell, bibliotek, parker, lekplatser, poolområden, nöjesplatser, bensinstationer etc. etc. Och möjligheten att på laglig väg diskriminera genom rassegregering var ju liksom därmed stoppad då. Så man kan säga att det här är ju den lagen som så att säga i alla fall i teorin då lagstiftningsmässigt skickar Jim Crow i graven då. Och avskaffandet av segregering förändrar ju det amerikanska samhället i grunden. För även om det inte skedde över en natt så kommer ju då successivt alla de här skyltarna som alltid är uppsatta då för whites only och colored och så vidare. Som funnits på så många platser i landet att försvinna. Så istället för kanske så här, tre offentliga toaletter där det liksom är för kvinnor, för män och sen för färgade så är det helt enkelt så att de färgade faciliteterna försvinner då så att säga och öppnas upp för alla då. Och USA hade ju alltid skrutit att man inte hade någon adel eller personer som höjs över andra, men man hade ju alltid haft ett system där afroamerikaner förtrycktes i andra änden och så nu var ju liksom det här formella egna slags apartheid kastsystemet om man vill på väg bort och genom den här lagstiftningen då. Men det var ju inte bara afroamerikaner som gynnades av den här lagen utan den var ju också riktad mot alla tänkbara sårbara grupper i samhället. Då. Så den förbjöd ju diskriminering av arbetsgivare och fackförbund till exempel då, utifrån ras, färg, religion, nationellt ursprung, kön, vid anställning och så vidare, befordran, avsked och massa andra aspekter i arbetslivet. Och tidigare hade ju liknande lagar och regler att lidit av att det var svårt att implementera dem eller att det inte fanns något tillräckligt med finansiering eller myndighetsresurser för att verkställa reglerna. Men även här är den här lagen 1964 starkt och myndigheter fick makten att hålla inne federala medel till aktörer som inte följde lagen. Något som till exempel hade stor inverkan på desegregering av skolor till exempel. Och lagen gav också den federala justitiekanslern makt att inleda rättsfall mot aktörer som inte följde lagen och åt personer som inte själva hade möjlighet att göra det då, så att säga. Och lagen skapade också en ny myndighet för att övervaka diskriminering inom näringslivet som kallas för Equal Employment Opportunity Commission. Efter att kongressen röstat igenom Civil Rights Act så hade ju Jim Crow och social segregering börjat sin vandring ner i graven då. Men afroamerikaner nekades ju dessvärre fortfarande att registrera sig för som väljare och hölls ju borta från valurnor i väldigt många sydstater. Så att här får man ju liksom svänga om för att även om Jim Crow och social segregering försvinner så har man ju inte liksom vunnit per automatik då politiska rättigheter. Så medborgarrörelsen kunde ju nu tydligt istället börja fokusera på då frågan om rösträtt i södern på allvar då. Man förstår ju då från afroamerikanskt håll att man aldrig skulle kunna uppnå full rättvisa om man inte kunde utöva även då sin politiska rätt att rösta då. Utan rösträtt så kunde man ju liksom inte rösta bort till exempel rasistiska vita politiker, inte få rättvis behandling i domstolar eller få jämlik service från delstatliga eller lokala myndigheter eller i slutändan kunna påverka både polis och mobbvåld och så vidare då. Så på sätt och vis så hade ju medborgarrörelsen redan tjuvstartat sin kampanj för rösträtt då. Kennedy-bröderna hade ju redan 1961 försökt att få Core och Snick och de här att upphöra med de här lite mer provocerande sit-ins och freedom rides då, säkert de här freedom rides som skapade så otroligt mycket våld då. Då ville ju Kennedy-bröderna istället att man skulle fokusera på rösträttsfrågan som de då bedömde som mindre provocerande och som de då trodde skulle ge mindre våldsamma konfrontationer som skulle ge mindre medial uppmärksamhet och som inte skulle göra situationen så pinsamt i USAs då internationella kamp i kalla kriget och så vidare då. James Forman då som var chef för Snick då hade köpt det här resonemanget och 1962 så gick ju Snick ihop med både NAACP och CORE och bildade någonting som kallades för Council of Federated Organization, alltså COFO, och tanken var ju att man då gemensamt skulle jobba för att registrera väljare i södern. Och de här organisationerna delade sedan upp delstaterna i södern mellan sig då. CORE fick till exempel ansvaret i Louisiana, Florida och South Carolina medan Snick fokuserade på egentligen de två värsta delstaterna då, Alabama och Mississippi. I Mississippi hade kampen inletts av Robert Moses, kallad oftast bara för Bob Moses från Snick då. Och länge gick det här oerhört trögt och i slutet av 1963 hade man bara lyckats registrera 4 000 utav delstatens totalt 398 000 tänkbara väljare då. Dessutom motarbetades man extremt våldsamt då på ett liksom på nytt fött Ku Klux Klan i Mississippi då. Och det är väldigt många aktivister som jobbar med de här medborgerliga rättigheterna som skjuts till döds då. Så våldet är otroligt nära hela tiden och i och med att man drabbas så hårt så börjar ju många inom Snick till exempel att beväpna sig till exempel för att kunna försvara sig. Så det här är, de här rösträttskampanjerna i Mississippi gör väldigt mycket för att den här studentorganisationen ska över i icke-våldsfilosofin då. Och det är väldigt många av de som försöker då registrera sig som rösträtt som råkar väldigt illa ut. Alltså, så fort en afroamerikan försöker registrera sig för att rösta så förlorar man jobbet, man vräks från sin bostad och så vidare och så vidare. Alltså, i princip så har man en affär till exempel så kommer det inte längre några kunder. Man omöjliggör det liksom i den vita södern att registrera sig för att rösta som afroamerikan då. Så Bob Moses då och Snick förstod att man skulle behöva göra någonting annorlunda för att blåsa liv i medborgarrätts- eller rösträttskampanjen i Mississippi. Och vid det här laget så lyckades Moses övertala COFO att man skulle hålla ett fiktivt val i Mississippi, en så kallad Freedom Vote. Så på valdagen så fick tusentals afroamerikaner som inte var registrerade att rösta i riktiga val fick ju testa att rösta i det här fiktiva valet på de medborgarrättsrörelsens kandidater. Och imponerade över att så många deltog bestämde man sig för att satsa på de riktiga valen och gå till motattack mot den vita makten i Mississippi då. För att de här fiktiva valen visade vilken maktfaktor man skulle kunna vara. Sommaren 1964 så organiserar man sig då för någonting som kallades för Freedom Summer eller Mississippi Freedom Summer. Och det här målet var ju att kraftsamla då för att diskrimineringen i val skulle upphöra då. Och man koncentrerade sig då på delstaten Mississippi. Och anledningen till att man fokuserar på Mississippi är ju att det ansågs vara den svåraste nöten att knäcka så att säga. Kan man knäcka Mississippi då kan man knäcka allt så att säga. Fattigdomen var ju enorm där och på 60-talet utgjorde afroamerikaner 42% av befolkningen då, den högsta andelen av alla delstater. Och ändå är det bara drygt 6% av alla svarta som är registrerade i väljare i delstaten lägst i hela landet då. Och att vara registrerad betyder ju inte att man faktiskt vågar rösta till, så att säga. Den nya planen då som Robert Moses låg bakom så innebar att man skulle då locka studenter från nordstaterna, både vita och svarta, att komma till Mississippi som volontärer då för att jobba med rösträttsregistrering. Så många som runt 1000 studenter reste därför söderut till Mississippi sommaren 1964 för att hjälpa till och registrera väljare då, tillsammans med veteranerna i de här lokala medborgarrättsorganisationerna då. Och så många som 9 av 10 studenter som kom för Mississippi Freedom Summer var ju då vita studenter från landets mest prestigefyllda universitet. Och ledarna i medborgarrättsrörelsen som förespråkade det här, då de räknade ju med att de här studenternas närvaro i Mississippi skulle skapa ökad mediebevakning. Men också liksom tvinga den federala makten att skydda dem eftersom de deltog i projektet. Och man tänker att de här vita studenternas inflytelserika föräldrar kommer aldrig att tillåta att deras barn blir misshandlade på samma sätt då i Mississippi som afroamerikaner då. Och många hoppas ju också att de vita studenterna för någon skulle göra då, att de här lokala poliserna och klanen då var mindre benägna att ta till våld då. Den här debatten om vita studenter skapar ju visserligen en splittring inom SNCC då, för många var ju stolta över att svarta studenter ledde arbetet och menade att det skulle sänka självförtroendet och att man skulle bli för beroende av vita studenter då. Men för Robert Moses som hade kämpat i Mississippi sedan 61 så var det på något vis viktigare att få nå framgång än hur man nådde framgång då. Så SNCC och CORE och NAACP etablerar ju då 30 så kallade Freedom Schools i Mississippi där frivilliga lärare lärde ut afroamerikansk historia och filosofi för medborgarrättsrörelsen och visade hur man skriver brev och tidningsannonser och mycket så här då. Och det här är ju liksom fascinerande för många afroamerikaner som kanske första gången de har hört talas om gamla historiska profiler som Frederick Douglass och liknande då. Och den här kampanjen på Mississippi Freedom Summer fokuserar ju på två delar. Den första var då en kampanj för att registrera väljare och det andra handlade om att bilda ett nytt demokratiskt parti som kunde utmana det vita etablissemanget inför demokraternas nationella konvent då. Och den här sommaren blir ju väldigt våldsam då, sommaren 1964 då, Mississippi Freedom Summer. Den vita makten i Mississippi tänker ju inte ge sig då utan strid då. Och flera av de här Freedom Schools attackeras ju av mobbar. Runt 80 aktivister utsattes för våld, en av vita mobbar och klanmedlemmar eller polisen då. Över 30 hem till lokala ledare i medborgarrättsrörelsen och 37 stycken afroamerikanska kyrkor attackeras med brandbomber. Det är ju alltså inte lite, 37 kyrkor liksom. Trots allt det här våldet så fortsätter man kampanjen med att registrera väljare i Mississippi. Över 1000 aktivister arresterades under det här jobbet då. Men man fortsatte modigt att trotsa myndigheterna och de här våldsverkarna då. Det värsta brottet som sker är ju mordet den 21 juni 1964 på den afroamerikanska volontären James Chaney och hans två vita kollegor Andrew Goodman och Michael Schwerner. Och de hade ju då, de här tre personerna hade försökt att ta reda på mer information efter en bombning av en kyrka i staden Philadelphia i Mississippi. Och efter att de har åkt iväg för att ta reda på mer information så försvinner de helt plötsligt. Och många befarade ju såklart det värsta, och Robert Moses själv är ju ganska övertygad om att de har mördats då, så att säga. Under flera veckor så vet ingen vad som har hänt dem, men det sprider ju lite så här halvskräck även bland de vita studenterna, eftersom då två av de här tre männen är faktiskt också är vita då. Sex veckor efter att de har försvunnit så hittas deras lik i en damm då. Och det visar sig då att de här vita aktivisterna Goodman och Schwerner hade skjutits i huvudet, medan den svarta aktivisten Chaney hade misshandlats till döds med kedjor. Och det visade sig efteråt att en vice sheriff med kopplingar till klanen hade arresterat de tre männen för en påstådd trafikförseelse. Att de hade vägrats ringa samtal från arresten, att de senare då levererats till en enslig plats där tre bilar av klanmedlemmar väntat på dem då. Läkaren som undersökte liken hävdade att han aldrig någonsin hade sett ben så sönderslagna som Chaneys. Och det här morden på de här tre männen då skapar ju väldigt stora rubriker och stöd för medborgarrättsrörelsen, även från internationellt håll. Och många afroamerikaner kunde ju se på det här lite grann utifrån både positiva och negativa glasögon. Det positiva var ju att det här vita engagemanget i sig då, och morden, skapar en väldigt stor sympati för hela projektet och frågan om afroamerikansk rösträtt då. Men många afroamerikaner såg ju också den bästa sanningen då, att man kunde ju inte blunda för att morden tycktes få bra mycket mer uppmärksamhet än normalt vid sådana här situationer, bara för att två av offren var vita den här gången, till skillnad från alla tusentals offer då av våld och lynchningar i södern genom årtiondena som inte alls har fått någon uppmärksamhet då. President Johnson hade ju beordrat FBI att utreda morden och hålla ett öga på klanen då. Och hade morden bara berört afroamerikaner så tvivlade ju många på att då hade ju knappast FBI blivit involverade då. På grund av våld och terror så lyckas inte kampanjen under Mississippi Freedom Summer att registrera mer än runt ungefär 1600 nya väljare då. Men det är ändå ett viktigt kapitel, för just det här våldet är ju någonting som bidrar ganska starkt till att radikalisera och hela medborgarrättsrörelsen då, framförallt CORE och SNCC då. Det andra projektet i Mississippi blev ju kanske lite mer lyckat i alla fall, för parallellt med kampen att registrera väljare så skapar man också då Mississippi Freedom Democratic Party, MFDP. Tanken bakom MFDP var ju ett försök att påverka Demokraternas nationella konvent som då hölls i Atlantic City i New Jersey i augusti 1964. Robert Moses ansåg att det var dags att en afroamerikansk delegation utmanade de vita delegaterna som valdes formellt som delegation till Demokraternas konvent från Mississippi då. Så runt 80 000 afroamerikaner i delstaten blev ju snabbt då medlemmar i det här Mississippi Freedom Democratic Party, som då höll sitt eget konvent i Mississippi och utsåg då 68 delegater, 64 svarta och 4 vita, som sedan då reser till Demokraternas nationella partikonvent i Atlantic City i New Jersey. Och där menar då MFDP-delegationen att man är den riktiga och legitima demokratiska delegationen från Mississippi, eftersom man består av både svart och vita och att man då har fått bevala i ett val där både svarta och vita kunde delta, snarare då än den här helt vita segregerade delegationen som Mississippi formellt hade skickat då. Och efter allt våld mot svarta så ansåg man ju också att konventet hade liksom en slags moralisk plikt att släppa in den här Freedom Delegation då. Och den här utmaningen var ju oerhört bekymmersam för det demokratiska partiet, skapar ju en del problem då på konventet. Många liberala demokrater i norr ville ju se den här afroamerikanska delegationen representera Mississippi då. Den som sitter framförallt med svarte Peter här blir den sittande presidenten Lyndon B. Johnson, som då är partiets blivande kandidat. Han förstår ju då emellertid att det skulle vara ganska ödesdigert att tappa stödet från den vita södern som då riskerade att rösta på den mer konservativa republikanen Barry Goldwater. Om demokraterna släppte in den här Freedom Delegation riskerade man inte bara då att Mississippis delegation lämnar konventet utan även andra delegationer från södern som Georgia, Texas och Alabama då. Och ett väldigt avgörande händelse i den här striden blev när Fannie Lou Hamer vittnade inför demokraternas kommitté som skulle avgöra frågan om vilken delegation man skulle släppa in då. Fannie Lou Hamer hade ju bland då sparkats från det plantagen jobbade på i Mississippi efter att hon hade försökt att registrera sig som väljare 1962. Och efter det hade hon då blivit en aktivist för medborgarrättsrörelsen och både fått sitt hus beskjutet med 16 kulor i ett mordförsök och blivit nästan då misshandlat i döds av polis i South Carolina men klarat sig undan då med bestående men. Och det som gjorde Fannie Lou Hamers vittnesmål så tungt var ju att det då sändes direkt inför nationell tv då. Och efter att ha berättat då hur hon misshandlats och som hon säger was in jail when Medgar Evers was murdered så säger hon direkt in i kameran då här if the Freedom Democratic Party is not seated now I question America. Is this America, the land of the free and the home of the brave? Och så undrar hon då om det var rätt att our lives be threatened daily because we want to live as decent human beings in America. Och hennes då vittnesmål blir ju väldigt skarpt då och skapar stor sympati för det här Mississippi Freedom Democratic Party-delegationen då. Och Johnson förstod ju att det här var katastrof. Han kallade ju väldigt snabbt till presskonferens för att avbryta fler vittnesmål och sätter det genast igång en process för att nå en slags kompromiss då. Johnson såg till att Hubert Humphreys från Minnesota som sen skulle då bli vicepresidentkandidat då, och senare partiets presidentkandidat. Han fick arbeta fram en kompromiss där och Johnson hotar med att du får inte bli vicepresident om du inte löser det här problemet så att han är lite desperat här Johnson. Han menar ju på då att han egentligen hade förtjänat att bli nominerad nu eftersom han har gjort så mycket för afroamerikaner och nu kommer de att ställa till det här. Kompromissen som man kom fram till innebar att den reguljära vita delegationen som Mississippi hade skickat skulle få representera Mississippi på konventet men i utbytet så behövde de då lova att vara lojala mot partiets valbudskap då, ifall partiet då tog en mer liberal valplattform. Dessutom skulle två personer från den här Mississippi Freedom Democratic Party delegationen tillåtas att delta som extra deltagare utan rösträtt då. King och Rustin och flera av de mer moderata afroamerikanska ledarna i medborgarrättsrörelsen ställde sig bakom kompromissen. De menade då att Lyndon B. Johnson och demokraterna gjort väldigt mycket för afroamerikanerna och att det var strategiskt viktigt att de fortsatte vid makten och att man behöll då alliansen med liberala demokrater. De tyckte helt enkelt att kompromissen var rimlig för att kunna fortsätta ha ett politiskt inflytande med demokraterna och Lyndon B. Johnson så att de ser lite som ett steg i rätt riktning. Men det är ju också väldigt många av delegaterna från Mississippi och medlemmarna i SNCC till exempel som vägrar ju acceptera den här kompromissen. De ansåg helt enkelt att vi har ju moraliskt rätt att delta i det här konventet och de var inte upplagda för något filosofiskt och pragmatiskt resonemang från King och Rustin som istället beskrivs då som förrädare. Robert Moses han menar att de inte var där to bring politics to our morality but to bring morality to our politics. Och Fannie Lou Hamer själv sa ju då att we didn't come all this way for no two seats. Så att de är bittra över den här lösningen då. Men det är inte bara de som är mindre glada då. Även liksom då den officiella vita delegationen från Mississippi var ju inte nöjda då. Att demokraterna liksom ens debatterar frågan att släppa in en icke-legalt vald afroamerikansk delegation är ju för dem liksom uppåt väggarna. Och de tänkte ju minsann inte svära på någon slags lojalitet mot Johnson-administrationen som gjorde eftergift till medborgarrättsrörelsen. Så Mississippis vita delegation marscherade missnöjda ut från konventet. Och dagen efter så, för att inte riskera att de Democratic Freedom Party skulle ta platserna ändå då, så tog man helt enkelt så rent formellt bort stolarna för Mississippis delegation på konventet så att ingen då kan sitta där. Och många inom SNCC till exempel var ju inte nöjda med att den mixade delegationen hade böjt sig för de vita och kompromissat. Och den här händelsen är ju ytterligare lite vatten på kvarn för Snick och många svarta att de behöver egen politisk makt och att man behöver slå sig fria från ett slags beroende av lite mer opolitliga vita liberaler som aldrig liksom ger dem 100% moraliskt rätt. Så många inom Snick tappar ju också ytterligare förtroende för ledare som King och Rustin och organisationer som NAACP och Snick, eller SCLC och dem så att säga. Man tycker att de är alldeles för nära allierade med det vita rasistiska etablissemanget. Då. Och det här är ju det som kommer att börja gro som ett frö till där vi kommer att komma till sen då, som kallas för Black Power. Men trots allt våld och kompromisser så var den här Freedom Summer och Mississippi Freedom Democratic Party ytterligare steg framåt för medborgarrättsrörelsen. Man lyckades då mobilisera afroamerikaner i delstaten på en nivå som inte existerat sedan rekonstruktionens dagar. Då. Och här i början på en politisk rörelse som bara hade startat och skulle växa i Södern. Då. Men bakom kulisserna fanns ju också då ett väldigt stort missnöje bland de lite mer radikala då, Snick och sådär som hade hindrats från radikala budskap i marschen mot Washington. Och med utgångspunkt av allt våld i Mississippi så är ju, blir ju många afroamerikaner besvikna att har vi inte kommit längre trots allt. Då. Så här kan man ju då se en radikalisering där många börjar förespråka våld eller motvåld då, så att säga och att överge den icke-våldsfilosofin då. Och många kanske då vid den här tiden börjar lyssna mindre på Martin Luther King och mer på Malcolm Little, mer känd som Malcolm X, men mer om honom i avsnitt framöver. Så vi lämnar medborgarrättsrörelsen för stunden och sen så återkommer vi till fortsättningen i nästa avsnitt. Tills dess får ni ha det bra. Hej då! States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.